Här börjar Lucia och kärleken av Barbara Cartland, översatt av Tora Bergengren, inläst av Kim Redin Hyttner för Saga. Kapitel 1. 1824. Markiserna Winchcombe vaknade långsamt och tyckte att hettan var tryckande. Sedan insåg han att det var instängt i rummet eftersom luckorna var stängda och gardinerna fördragna. Nästan som om han frågade sig själv om anledningen vände han sig om på kudden och såg svaret bredvid sig. När han sov ensam öppnade han alltid fönstren det sista han gjorde på kvällen och istället för att njuta av fönsterluckornas mörker tyckte han om att se det första gryningsljuset krypa upp på himlen. Men hans förlustelse från kvällen innan låg bredvid honom och när han hörde hennes lätta andhämtning förstod han att hon sov djupt. Han vände sig om från henne och tänkte med ett litet leende att kvällen innan hade varit våldsam och utan återhållsamhet, vilket var vad han hade väntat sig av en venetianska. Men det var också, även om han inte ville erkänna det, ganska tröttsamt. Han hade insett, så fort han hörde Francesca Rosso sjunga, att hon hade en röst som en nektargal och att hennes höga toner steg som lärkor mot skyn. Och samtidigt var hon ung, vacker och uppenbarligen bara allt för ivrig att svepas in i hans famn och tas under hans beskydd. Markisen var mycket kräsen och synnerligen noga med vilka han skänkte sin ynnest. Men han hade upptäckt, nästan så fort han kom till Venedig, vilka som var de vackraste kvinnorna och inom teatervärlden hade Francesca inte sin like. När hon sjöng på operan fanns det inte en tom plats och hon lovordades med en vältalighet som bara italienare kan uttrycka i ord med händer och ögon när det gäller något de beundrar. Efter en lång resa från England sökte markisen förströelse. Det var därför bara en fråga om dagar innan han träffade Francesca och i samma ögonblick som hon såg honom visste hon att om hon var vad han sökte så kunde hon återgälda komplimangen. Sedan Napoleon som kung av Italien hade erövrat Venedig hade venetianerna blivit allt fattigare för varje år. De gamla familjerna kämpade för att hålla sig vid liv och hade lite pengar att lägga ut på nöjen och extravaganser som var en del av deras historia. Så för kurtisanerna i Venedig var en rik engelsk adelsman en skänk från ovan. När Venedig, efter vinkongressen och Parisfördraget, avträddes till Österrike förändrades väldigt lite ur venetianernas synpunkt. Skillnaden blev helt enkelt att det var en annan kejsare, nu i Wien, och en vicekonung av en annan nationalitet. Hur de än uppförde sig avskydde venetianerna dem, och markisen hade ännu inte träffat någon venetianare som inte omedelbart började skymfa österrikarna och blev tjatigt långrandiga i beskrivningen av de förolämpningar och förmjukelser de fått utstå. Vad honom själv beträffade hade han kommit till Venedig för att roa sig. Efter att inte ha kunnat lämna England under så många år utan för att kämpa mot Napoleon välde engelska män och kvinnor ut ur landet i tiotusental för att upptäcka Europa. Den stora rundturen hade nästan helt förändrat karaktär. När sättet att resa nu blivit enklare och obekvämare var det inte bara aristokrater och förmögna människor ur medelklassen som reste utan det var också poeter, författare, musiker och målare och de senare drogs till Venedig som av en magnet. Markisen hade träffat William Turner som hade tillbringat 14 dagar i Venedig 1819 och hade lyssnat på hans lovsånger över det som för honom hade varit en ljusets uppenbarelse. Men medan markisen var en känd samlare av tavlor som skulle införlivas med dem som redan fyllde de stora tavelgallerierna, både i hans hus på landet och i det i London, sökte